A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Stefan, du Albuquerque Eriksson. Välkommen till Öppet sinne.
Så kan man också uttala mitt namn. Det funkar bra. Tack Paul. Kul att vara här. Kul att vara här på Öppet sinne och har följt dig under en längre tid ändå. Så jag vet vem du är. Lyssnat på din podd ett antal gånger. Så jag ser fram emot den här diskussionen.
Ja, men kul. Du blev ju rekommenderad av Kim Schultz. Jag vet att ni två är riktiga vänner. Och han var här rätt nyligen. Mm. Bara avsnittet släppte för 2 veckor sedan med Kim idag, och då sa han, men du måste ta med Stefan. Jag tror att ni två kommer gilla varandra, sa han till och med. Jag tänkte, ja, spännande. Cool. Nu får vi se om det lever upp till hypen här nu när Kim Schultz från Bli din bästa version hypar sina bästa vänner.
Ja, precis. Vi får helt enkelt se vad det bringar till liv.
Exakt. Men du, alltså jag tycker vi börjar med det viktigaste ämnet just nu. Du är helt inne på lever. Vad har hänt? Oh. Vad är grejen med rålever? För mina lyssnare vet att jag själv experimenterar där. Ja. Men jag vill gärna höra din...
Alltså om det nu, just nu, i detta skick där jag började ta rålever senast igår, så är det ju något jag har gjort det tidigare. Jag har testat lite sånt så här, fram och tillbaka, men jag har aldrig gjort en extensiv period där jag har gjort det. Mm. Och nu var väl tanken att jag typ skulle förbereda mig för att utforska lite carnivore längre fram, förmodligen någon gång i början på nästa år. Så då tänkte jag att jag ville börja implementera organkött. Så målet är att göra det 2 gånger i veckan. Varför leven var rå var för den här Liver King. Jag vet inte om du känner till han på Instagram.
Ja,
han har ju tagit fart rejält, och jag och mina polare har skämtat lite om det. Så då blev det en grej så här, de bara, du måste filma när du äter rålever så jag ska se det här. Och då gjorde jag det igår då. Mm. Och la ut det på Instagram. Så det finns där att se.
Vad tyckte du?
Faktiskt så tyckte jag att den nästan är bättre rå än tillagad. Mm. Om jag ska vara helt ärlig. Alltså den var ju seg och liksom bryta ner och sådär. Men helt rå smakade, eller det var lite som ett så här, geléhjärta som var lite segare liksom. Och sen tyckte jag att smaken var helt okej faktiskt. Mm.
Det finns ett trick som min polare, som är typ min Stefan då, eftersom att du är Kims Stefan, men med Simon Millar kan också gästa den här podden 2 gånger.
Ah, ja, jag vet om det.
Han kör rålever också, men hans lilla trick är att äta det fryst.
Mm-hmm.
Och det du gör då är att du kan hyvla upp det liksom nästan som carpaccio, att man bara tar den frysta biten, skär upp den i tunna bitar. Då blir den väldigt lätt att äta också. Och jag måste nog säga att för mig, fryst lever har nog varit den bästa varianten, måste jag säga. Nu har inte jag testat liksom rå, vad ska vi säga, icke-fryst. Mm. Jag har bara testat rå som har varit fryst. Och jag kan tänka mig att det blir mycket lättare, för det andra blir som du säger, det blir lite sekt och speciell konsistens. Men så fort den är fryst, alltså den smälter nästan bara i munnen istället. Och den kan jag äta väldigt enkelt. Hur mycket lever äter du förresten?
Alltså igår var det ju inte så mycket faktiskt. Då var det mer att jag bara testade rå liksom. Då skärde jag upp den, alltså en tunn skiva sådär liksom, som jag delade på 2 och käkade bara. Men jag har nog ingen så här. Jag tänker nog inget specifikt med måtten och sånt. Alltså jag tänker att det ska vara typ till mina måltider ibland. Och då kan det vara som ett tillägg till typ vanligt kött med någon köttfärsbiffar eller någonting. Eller att det ska vara liksom ibland kanske hela måltiden består av det som huvudproteinkälla, eller man ska säga.
Hur mycket käkar Liver King när han tar?
Han har ju någon grej, han ligger ju typ ut, det är skitroligt på hans Instagram när man scrollar, han har ju massa reels där han lägger ut typ vad han äter den måltiden, och alla måltider har lever, det är en av hans grejer typ, att han äter lever till varje, men det är inte så mycket. Men så har han ju massa andra grejer också då. Men jag vet inte exakt vad det landar på för han där, men det verkar vara till varje måltid i alla fall. Mm.
Ja, men fan vad gott. Då kommer du bli Sveriges Liver King. Odla skägg.
Odla skägg. Jag skulle nog säga Liver Prince i så fall. Sen har jag kanske inte samma förutsättning här i Sverige att leva det ancestral lifestyle till fullaste. Sen vet jag inte om jag vill det heller, utan det är bara, det är spännande liksom att en person kan göra sådär i dagens samhälle när det finns så mycket annat som plockar och drar igen.
Ja, verkligen. Men du får höra vad du är coach, tränar mycket.
Yeah.
Jag antar att just smeknamnet Albu är på grund av ditt efternamn, eller?
Exakt, stämmer.
Ja. Mm. Hur länge har du kört och vad kör du? Vad är lite din träningsfilosofi?
Just det. Det är svårt att summera den bara så där i ett svar, tänker jag. Men om jag skulle använda mig av ett quote så skulle jag säga som Bruce Lee sa: no way as way, no limitation as limitation.
Mm.
När det kommer till träning. För jag känner mycket att så här, för mig, träningsindustrin har aldrig liksom... okej. Den har aldrig för mig liksom, vad ska man säga, mättat mig eller fått mig att, alltså, tänka. Jag tycker alltid att jag förstår varför det är fokus. Jag tror inte att något är fel eller så egentligen heller, men det är mycket, det traditionella har väl mycket varit mycket så här knäböj, marklyft och alla de här movement patterns som existerar och hur man gör dem för att bygga en viss fysik eller sådär. Men alltså, jag tror att det är bra och jag tycker det finns en tid och plats för det, men jag tycker också att det finns en tid och plats för att utforska och använda träning som en helt annan form av utmaning, att äventyra, att sätta sin kropp i lite mer ovana dynamiska situationer kanske, skulle jag säga. Och sen tycker jag fortfarande att det utgår ifrån liksom vart en individ står någonstans. Liksom, jag förstår att om man har haft jättemycket problem med skador och sånt där, så måste man fokusera på vissa saker lite mer kanske. Men jag tror även där att det behöver inte vara den traditionella modellen liksom, alltid. Och jag tycker det är viktigt att för min del utforska det, för att jag tror att som coach också, när det kommer till träning, så handlar det inte bara om liksom att få resultatet i form av en fysisk grej, men det är mycket det här äventyrliga och roliga. Jag vill att folk ska känna liksom glädje och någon form av lycka liksom i träningen. Att det är såklart också individuellt, men jag tror att man också kan skapa det genom att få folk att vara lite äventyrliga och lite fria i hur de rör sig.
Var kommer den inspirationen ifrån?
Alltså, den kommer ju konstant egentligen. Jag tror att jag identifierar ganska mycket med att vara en sökare också och vara lite out of the box liksom. Och det har ju varit en livslång resa på något sätt, att jag har hamnat där i det liksom. Men liksom mina tydligaste barndomsminnen handlar om att jag och mina grabbar liksom, vi lekte burken, vi körde tjuv och polis. Det var aldrig liksom en statisk, normal, bara liksom den här sporten vi interagerade med. Vi gjorde så mycket olika saker. Och det har väl egentligen fortsatt och eskalerat. Och sen är det mycket idag att så här, sociala medier och sånt bidrar till att man kan utforska och bli nyfiken på ett helt annat sätt och bli exponerad till saker som man i vanliga fall inte skulle bli. Och det har väl också liksom då tagit det till en ännu högre höjd liksom. Men sen på ett personligt plan har det också varit att så här, jag har kommit typ så långt, jag har tränat liksom över 10 år på gym sådär. Så jag har väl ändå kommit någonstans att så här, jag har testat så mycket av de här traditionella olika periodiserings- och programmodellerna och sådär, att det har blivit att nu är det lite så här, utforska någonting och göra det till något eget på något sätt typ. Så det är väl det.
Jag vet ju att du har gått Paul Cech's utbildning och jag har citerat Paul Cech för många gånger i den här podden. Speciellt det citatet som är, nu får ni höra det igen bara för det. Men varför ska du kunna bänkpressa även om det är 150 kilo om du inte ens kan prata med din fru?
Bra, bra, bra citat.
Ja.
Yeah.
Ja, men det, och det är ju väldigt mycket så med träning många gånger. Det är ett otroligt fokus bara på hur ser jag ut på på utsidan, men man glömmer hur insidan är, och det är lite, så att säga, snurrigt hur vi har landat, att folk har egentligen ett bättre yttre än vad de har ett inre. Det är bättre att lära sig hur det yttre mår bra än att lösa allting som finns inom en.
Oh, den är exakt, jag håller helt med dig. Så liksom i min resa, när jag växte upp och när jag började liksom träna och sånt där, jag hade ju en helt annan inställning till varför jag tränade, mitt syfte. Och det var ganska omedvetet. Det var bara liksom så här, alla gör så här, jag hakar på, jag gör lite samma sak. Jaha, de kör hantelpressar på det här sättet, men jag gör också det liksom. I hopp om att det skulle leda till, som du var inne på, en bättre fysik liksom. Men under hela resans gång så har träningen varit liksom ett fast mönster som jag har agerat i, som jag, en aktivitet som jag liksom så här har hängivit mig till. Och varit en liksom så här skön rot och en liksom en grounding force någonstans i resan och i min utveckling liksom. Och sen även där, att ta hand om sig själv fysiskt, tycker jag någonstans, om man ska tänka holistiskt eller integrerat, att allt liksom väver ihop liksom. Det blir nästan som att man har ungefär separata kroppar. Du har din fysiska kropp, du har din mentala kropp, du har din emotionella kropp och även spirituella, i min syn liksom. Så det har varit viktigt för mig personligen, mentalt, emotionellt, allt det här, att ha träningen som någon form av stapel liksom.
Hur förenar du allt det här, alla de här kropparna som finns?
Det är också en bra fråga som jag tror inte det finns liksom ett svar. Det finns inget recept på de här grejerna liksom så här. Och jag tror att man liksom, när man säger att man öppnar sig upp, man har ett uppvaknande för att ta sig in på den här resan av att utforska sig själv och så vidare, vare sig det är fysiskt, mentalt, emotionellt, men då börjar till sist svaren titta fram eller problemen uppstå. Och då tror jag någonstans där att man, om man väljer att kolla på det eller inte, så kan man få svaren därifrån. Jag tycker mycket är det. Sen skulle jag säga att jag personligen liksom i nutid har varit i ett läge där jag känner att jag har sökt så pass länge och letat efter saker och testat alla möjliga olika grejer vad det gäller hälsogrejer eller träning och så vidare. Men i den processen också förstått att, eller börjat landat i mer nu, att så här, att allt det här sökandet kan också bara vara liksom allt som sker utom dig, och då tappar man nästan kontakt med sitt inre ibland. Så för mig i nutid har varit mycket att så här, ge mig själv tillåtelse att njuta av mitt liv där jag är nu liksom. Och inte övertänka saker eller söka för mycket, för vad är det egentligen vi letar efter? Jag tror det var Rumi som sa, han har en jättebra dikt, jag gillar att lyssna på så här, dikter på YouTube som är lite spännande, men sista linjen i den dikten som heter Lose Yourself, om någon vill söka upp den, så är det typ what is life about anyway but a struggle to become someone and a running from your own silence, något i den stilen. Och för mig, jag har bara fått på senare mycket så här kall till att liksom skapa min egen tystnad och se till att jag kan vara i mitt egna rum utan för mycket stimulans eller känna att jag behöver fly från någonting eller skapa någonting och så vidare. Att när jag faktiskt skapar från det här tysta eller det här, den här silencen som jag kan ha inom mig, så sker det oftast bra saker också. Och våga lita på det liksom.
När började du leta? För man kommer inte hit ifall man inte börjar leta, som du säger, söka.
Exakt. Alltså jag skulle vilja säga att den största liksom uppenbarelsen där var ju när jag flyttade till Australien 2014. För det gjorde att jag tog mig någonstans då fysiskt ifrån min där jag var uppväxt, där jag liksom har bott hela livet, där jag alltid har haft samma typ av rutiner och samma influenscirkel kanske. Och jag kände väl en helt annan typ av frihet när jag kom dit. att liksom så här, shit, det här är en clean slate. Nu kan jag vara Stefan på ett helt annat sätt liksom. Och där väldigt omedvetet så var det bara så här, jag följde väldigt mycket av de grejerna jag gillade och började göra de sakerna, och sen blev det så mycket nyfikenhet kring annat. Och något som jag tror jag lever med idag, att jag följer just den, alltså så här, vissa saker som kommer naturligt för mig, som jag gillar att göra, som bara på det sättet är mina passioner liksom. Och sökandet har ju absolut varit en sån grej och är fortfarande en sån grej som jag tycker så här, jag tror inte det så mycket handlar om att så här, benämna någonting som rätt eller fel. Jag tror det bara är att förstå typ sökandet då, i det här fallet, när det är en, kommer från en positiv plats och när det blir lite destruktivt och kanske lite för mycket liksom. Och hur man ska förhålla sig till det. Det är mitt svar på frågan.
Ja, men intressant. När sa du att det var? 2014?
2014, yes.
Mm. Vad var det som påbörjade? Alltså, för det är olika vägar. För att jag har förstått att du stack någon annanstans. Liksom.
Ja.
Men på vilket sätt påbörjade? Var det meditation? Var det att du började läsa? Alltså, vad var själva katalysatorn till det här? Finns det någon sån punkt? Eller var det bara att du stack och där?
Jo, men definitivt många av de processerna du nämner. Alltså, det var väl mycket... meditation var en väldigt stor grej. När jag började med det, det var nästan den första grejen som bara så här, jag kommer ihåg det här, jag har så tydligt minne av att en dag i Australien då, så hade jag mediterat kanske i 1-2 månader och då bara följt någon så här app liksom och kört 10 minuter om dagen. Men jag kommer ihåg första gången jag gjorde det i 10 minuter, att jag bara så här, det här är någonting jag kommer göra igen. Det här kommer bli en del av mitt liv. Det var så tydligt att så här, det här kommer jag behöva göra. Men sen som sagt, efter 1-2 månader där, så kom jag ihåg att jag parkerade in bilen typ så här på parkeringen utanför där jag bodde i Australien, och jag bara fick en så här uppenbarelse typ så här, att jag inte behövde vara och attacha till mina antaganden, till mina tankar, till vad jag påstod vara rätt och hur jag skulle agera hela tiden, vad som var rätt och fel och bla bla bla, att det fanns som en distans mellan dem och vem jag faktiskt var. Och det kommer jag ihåg som en så här tydlig, som ett ankare idag ibland, att så här, fan, det är därför jag mediterar, för jag vet att det kan ge mig den där känslan, men också en enorm acceptans av att vara i väldigt många stunder där jag är. Som när jag kom hit, var ganska nervös innan poddinspelning, vem är Paul, aldrig träffat honom, vad ska vi snacka om och så vidare, då känner man ju att börja rusa liksom. Men jag tror ändå väldigt mycket på att så här, göra saker ändå, även fast de blir så. Och ja, som sagt, man kan ha den självdistansen, och det gör inte så mycket i slutet av dagen om jag snubblar på mina ord eller om jag inte låter intressant och så vidare och så vidare liksom. Så kommer inte det påverka min karaktär eller självkänsla heller liksom. Men det har ju varit en väldigt stor process sedan dess liksom. För jag tror att när jag börja djupdyka i den här inre resan och sånt där, då var det väldigt mycket det här är bra, det här är dåligt, testa det här, gör det här, om du inte gör det här så dömer du själv baserat på det och så vidare och så vidare, så att det blir liksom en allt det där blev egentligen min identitet så mycket liksom. Jag var Stefan som mediterade, och då kunde jag inte bli sur om typ så här någon blev irriterad på mig och vi skulle ha en dialog, då kunde man liksom inte ta distans från det man trodde att man behövde vara för att man gjorde vissa actions under sin dag eller vissa practices. Så det har ju varit en stor grej, och jag älskar att ha sådana här samtal. Många av mina vänner vet om det, för det blir ofta så att när man börjar prata, då lär man sig själv också om sig själv och vad som kommer fram liksom. Ingenting är förberett eller inplanerat i vad man ska säga, utan jag tror att intuitivt kommer mycket, mycket bra saker när man får tillåtelsen i att bara prata, och för mig i alla fall.
Men det stämmer, jag börjar tänka här på det du säger just med typ att man ska vara på ett visst sätt och man behöver göra vissa övningar och det ska följa ett visst flöde liksom. Och det jag insett eller upptycker är att det är så många som påbörjar den här inre resan och ska vara spirituella, så att det blir, för mig blir det till slut teater på ett sätt. Så här, var bara dig själv och gör alla de här grejerna, men man behöver inte hela tiden så här visa. För det blir nästan lite som ett spel för galleriet ibland när det blir för mycket. Nu syftar jag på Instagram mest här. Att man ska måla upp där. Åh, det är så här och det är så här och gör det här och här är alla svaren. Jag tycker det där kan vara... Visst, om man mår bättre av det, absolut. Men jag tror också ibland när man står och bassinerar ut alla svar så glömmer många, många gånger att allting funkar inte för alla. Det finns inte ett enda svar. Och det är lite det du också har varit inne på. Jag håller verkligen med där. Det finns inte one size fits all. Det finns inte en grej som funkar för alla. Vi måste hitta vårat. Och jag tror att desto djupare vi dyker också till slut så känner vi bara att man behöver inte identifiera sig med det heller, utan man vågar till slut bara vara sig själv. Men samtidigt tror jag att vi lever i en värld också där det är så jävla viktigt att hela tiden säga vem man är. Det är det som alla vill höra. Alla vill ha det här enkla svaret på: vem är du? Jag är PT. Nu vet jag. Jag vet exakt vem du är. Och så har den här, det här svaret. Men sen är det ju inte så. Det är därför folk också alltid säger till slut, efter att de har börjat lära känna en, bara: fan, du var inte alls som jag trodde att du skulle vara. Nej, för att du har en förutfattad mening om min yrkestitel eller min yrkesroll. Då måste jag vara på ett sätt liksom. Men vi människor är lite mer komplexa än det.
Ja, jag håller helt med dig. Speciellt precis hela den grejen att så här, då måste man vara på ett visst sätt och så. Men sen tror jag också att så här, jag tror att människor, alltså på ett sätt så blir väl det en mekanism att liksom så här, försöka skapa någon viss trygghet för sinnet, är att så här: okej, jag vet vad jag kommer få ut av det här. Nu ska jag gå till en PT, nu ringer en telefonsäljare. Så vet man, man har en förutfattad mening av vad man skapar, vilket delvis är baserat på erfarenhet, men också tror jag bara liksom så här, för att skapa den här tryggheten någonstans. Men oftast när man ger folk en lite längre chans och vågar vara med dem lite längre och prata med dem och så vidare, så får man ju att det är mycket mer än bara den här fasaden och meningen vi hade skapat liksom.
Mm. Jag som min tjejkompis Helene, hon har varit med i den här podden några gånger också. Så, yogi, väldigt inne på den inre resan. Väldigt, väldigt inne på den. Jag vet inte om hon sa det här när vi spelade in ett avsnitt eller efter, men så hon: alltså, jag är så jävla trött på spiritualism. Hon bara: vad fan är det för någonting egentligen? Liksom, kan vi inte bara vara? Alla ska vara så jävla spirituella hela tiden. Vad är det egentligen? Och jag håller med, det som att vissa begrepp blir nästan lite hype. Mm. Det som att så här, jag är spirituell.
Mm.
Oh shit, det är det. Ja, och de har svaren där också. Men vad är det egentligen? Och jag tror att vi lever i en tid där man vill dra på sig de här titlarna och lägga grejer på sig och hitta på. Men för det är det jag uppmärksammar med dig. Det känns som att du var på en plats, men sen så började du inse att vad fan, allt det här funkar inte. Jag har rätt att lacka även fast jag mediterar. Så jag har rätt att bli sned någon gång. Och jag behöver inte alltid bara: åh, de gjorde något dumt mot mig. Men det är lugnt. Jag sökte inre bara. Man har rätt att sned. Precis, precis. Och det är det jag tror att folk glömmer. Man vill leva upp till det här så mycket så att det blir nästan kontraproduktivt ibland. Mm. Får jag känslan av mig en del i alla fall.
Ja, jag håller med dig också där, för att jag tror att mycket det blir den här att man identifierar sig vid någonting och att då blir det helt plötsligt den man är liksom, att man ska vara glad, att man ska vara positiv hela tiden och så vidare och så vidare. Men jag tror att vi glömmer liksom vår mänsklighet i den processen. Och sen spiritualism, jag gillar inte att använda det ordet, för jag vet inte vad det betyder liksom. Jag vet inte vad det betyder. Jag vet vad jag har för förutfattade meningar om det. Och som du är inne på nu också, det här med att så här, kan vi inte bara sluta vara det? Liksom så här. Det är väl lite det någonstans jag också har känt på sistone. Liksom att så här, vad är det som kvantifierar om man är spirituell eller inte? Är det att man hjälper medmänniskor? Eller är det att man gör yoga och meditation? Eller är det att man går och tar svamp i skogen? Eller, alltså vad är det alltså egentligen? Och när man skapar, eller för mig när jag har skapat den här mallen och bilden av vad som är spiritualitet, då tror jag, tycker jag nästan att jag har blivit en sämre människa av det. Mm. Alltså att jag liksom behandlar folk på olika sätt, så här: nej, men de här förstår inte, för de är inte på resan, de har ingen liksom koll på läget. Istället för att säga: men vänta, det där är faktiskt jag som benämner mig själv eller sätter mig själv i det här facket. Och därav ger mig inte tillåtelsen till att möta dem där de är, eller kanske ha en dialog om något som vi båda finner intressant som inte har med de här sakerna att göra. Och varför ska det betyda att, aha, om jag gör det så är inte jag spirituell, eller då är inte jag det här, för jag gör inte de grejerna och så vidare. som du är inne på, jag tror också det här med att så här, där har vi alla den här ja, men one size fits all och ett eget ansvar till att hitta det och bli bekväma i det och lära känna oss den sidan av oss själva liksom.
Det är en klassiska, nu har jag lämnat det här så nu måste jag vara det här istället. Och det är återigen så tror jag, då är man fast i det här mönstret av att man fortfarande måste ha en titel. Det är det som förvånar mig. När man lämnar någonting som man har upplevt varit en gammal identitet som man kanske inte trivs med, men istället så anammar man en annan så pass mycket att det blir ändå inte genuint på något sätt. Och sen kommer de komma ifrån den här och då sitter de igen, men jag var ju det här. Och det är spännande, för det finns olika läger det här. Det finns de som jagar titlarna och så finns det de som jag märker, vi är lite lika här, så jag förstår lite vad Kim menade. Men det finns någon som jagar titlar och sen är det vi som är såhär, jag vet inte riktigt om jag vill ha en titel, jag vill istället bli mer fri. Vad är egentligen det där och vad betyder det? Och liksom att man börjar ifrågasätta allt på ett annat sätt och istället för att man gör vänner. Jag vet inte ens vad jag står i väldigt mycket. Jag brukar bara säga att jag kommer omvärdera allting en gång per år och det jag tycker idag kommer jag förmodligen inte tycka imorgon, och det kommer hela tiden skifta. Jag tror det är bättre att vara i det. Alltså för mig i alla fall, nu sitter jag här och förklarar vad som är rätt och fel, men för mig tror jag det funkar bättre, för att det är, allting förändras hela tiden. Vi förändras, vi blir äldre, vi drar på oss nya erfarenheter, blir med visdom, och så inser man helt plötsligt att jag tycker inte så där längre som jag tyckte förr. Därför är det så jävla farligt också när folk vill sätta på en åsikt som man hade för så 15 år sedan. Typ att du tyckte så här för 15 år sedan. Ja, alltså det har ju sig gått några minuter sedan den gången. Jag läst några andra böcker och lyssnat på lite andra samtal och du vet, varit med om lite, ja, vad ska man säga, svåra stunder i livet. Jag resonerar inte riktigt så längre. Ja. Men det är lätt att ändå bara, jo, du tyckte så, därför måste du tycka så nu. Fan, det finns de som tyckte Teletubbies var fantastiska också, men jag tror inte att de tycker det längre.
Ja.
Även där skiftar vi.
Nej, det där får mig ju tänka på familj väldigt mycket, det du säger där. Att speciellt så här föräldrar och syskon och sådär, liksom att de känner ju igen en version av dig väldigt tydligt och kanske har väldigt mycket erfarenhet av att du är på det här sättet, du agerar på de här sätten och du följer de här livsprinciperna och så vidare och så vidare. Och sen när det inte framstår på det sättet längre, så är det som att aha, okej, okay, så nu är det helt plötsligt annorlunda, eller liksom att det blir en liten dissonans där i hur man förhåller sig till andra och så vidare. Men jag är ju precis helt som du och tror väldigt mycket att, som Kim också var inne på, att vi är lite lika där. Det här med att jag ser mig själv någonstans som en process liksom, som en konstant utveckling. Alltså jag vet inte om de grejerna jag sitter och säger här, jag kommer säga samma sak imorgon, alltså, och så vidare. Jag tror att jag vill nästan hålla det så lite också, att ha det på ett sånt naturligt sätt liksom. För jag vill inte, för jag har erfarenheten av att ha satt mig i de här facken och att vara på det här sättet eller det där sättet, och det är där någonstans jag har skapat det här fängelset och låst mig själv till att så här, men du är ju så mycket mer, du kan ju göra så mycket mer, du kan vara rolig, du kan vara tråkig, du kan vara trött, lat, whatever liksom så här. Och någonstans ibland kunna bara acceptera det.
Men då är frågan, är det många som tycker att du har förändrats?
Ja, det skulle jag nog säga. I min omgivning definitivt, så är det. Sen det där är också så här, en grej som är intressant med det där är ju att när du träffar nya människor så får du träffa någon som inte har historien av du kan möta dig på det planet där du är idag kanske.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Om andra människor från din historia kanske inte har samma förmåga att göra. Men många av vännerna som jag har från min barndom, de tycker jag förändras mycket. Tycker de. Kim är väl en av dem, liksom, absolut. Och där har vi haft en intressant, liksom, ja, men hur vi förhåller oss till varandra, liksom, för att vi båda inser att vi är på den här resan, liksom. Och då måste vi kunna vara öppna och tillåta varandra till att vara där, liksom, och liksom parallellt kunna, ja, men bolla mycket med varandra och så vidare, men också förstå att så här, ja, men shit, sa han det här för en vecka sedan så kanske inte det är sant idag. Liksom.
Typ vi ska ses om en vecka och så dyker du inte upp.
Exakt, något sånt där. Helt plötsligt så är jag i Bali och mediterar och, nej, inte riktigt så flummigt ska vi gå faktiskt. För jag tror mycket på struktur och rutiner och att förhålla sig till vissa saker som man anser väldigt viktiga för sig själv, liksom. Mm. Annars tror jag att man självmant, eller jag tror att jag skapat mycket kaos i mitt liv genom att göra så. Liksom att inte ha någon struktur eller rutin eller förstå vad som är viktigt, liksom, för mig. Och att ha någon form av mall som jag håller, liksom, förhåller mig till och kollar tillbaka på och reflekterar över ger mig ändå väldigt mycket trygghet och förståelse kring mig själv. Liksom.
Är det någon som har tyckt att du har förändrats fast åt fel håll? Bara, nu blir det för flummigt här.
Eller hur?
Är det de säger? Är det någon som har sagt så?
Ja, ja, absolut. Så det har väl hänt några gånger faktiskt. Tror jag. Ja, det har det gjort. Att så här, nu blir det för flummigt, att det kan bli liksom den responsen av det. Och när jag var yngre så tycker jag, alltså så här, då reagerade jag väldigt snabbt på det. Då var det nästan som ibland att så här, oj, någon tycker det här är fel, så här, shit, vad gör jag, liksom, som att så här, som att anledningen till att jag förändrades var för att jag skulle people pleasa eller något sånt där, liksom. Men jag tror också det har varit en del av resan att kunna släppa taget om även de grejerna, liksom, och bara vara trygg i den man är. Men även där, så om vi ska prata om vad jag känner att jag är, så är det lite det vi har pratat om, liksom, att det hamnar i det här att jag är multidimensionell, jag kan vara på olika sätt och jag kan acceptera det, liksom, istället för att förhålla mig till den här lilla lådan som skulle vara min identitet men inte har funkat så bra.
Nej, det är sjukt det där, för folk vill gärna att man inte ska vara det. Det är det mitt intryck. Jag tror att folk blir alltid fascinerade över, kan du det här också, eller gör du det här med, wow, fast vi kan det, alla kan ju, alltså, det är det också, alla kan. Vi kan så mycket mer än vad vi tror. Jag gjorde ett avsnitt som jag dedikerade den titeln åt också. Vi kan, du kan så mycket mer än vad du tror. Och vi är ju det. Vi är ju alla multidimensionella. Men jag tror att vi alla vill hitta en specifik sak att vara bra på. Och då är det den man ska göra. Sen blir folk då fascinerade. Wow, kunde den här personen göra det också? Men det, jag tror att vi alla är där. Men det är som att strukturen vi lever efter är typ som att man ska hitta en grej. Man ska göra den. Och så ska man skaffa familj.
Mm.
Och så ska man leva det där, liksom, och bara vara där. Som att vi ska ha svaret redan i högstadiet. Vad vill du bli? Du ska göra din utbildning. Du ska vara där sen. Du ska inte byta jobb. Du ska signa upp dig på ett ställe och så ska du vara där. Och det funkar ju inte så alls. Utan det är, vi ändrar oss. Vi har ett intresse, sen får vi något annat, sen vill vi göra något annat. Men det tragiska är att väldigt många ställer fastnar i det här. Att okej, jag har utbildat mig till det här och nu. Det är det jag gör. Eller jag sökte det här jobbet när jag var 17 och jag är 62 nu. Så jag är kvar. Och det är helt otäckt istället.
Mm. Jag tror att det kan landa i bägge delarna, liksom. Återigen, alltså jag känner nästan att folk som har gjort den resan, att det jag försöker säga är att jag tror att det blir individuellt, liksom. Vissa är nog jättebekväma vid att köra samma race hela sitt karriärsliv och så vidare, och vara på ett visst sätt, liksom. Och sen också så här, det kanske kan vara så beroende på olika skäl. Jag tror att vi lever i en generation idag och en tid där vi har så mycket mer tillåtelse och möjlighet till att göra det. På grund av evolutionen liksom, teknologiskt och så vidare, att vi har fått blivit så här, oh shit, vi kan bli exponerade till så mycket liksom. Och så tänker jag ibland på mina föräldrar liksom, som har, ja men de har gått ut högstadiet, sen började de knega liksom när de var 16, och sen har de haft samma typ av yrke hela sitt liv liksom, och de förstår sig inte på det här alls. Så även hur liksom tiderna förändras och hur det skapar oss någonstans, tycker jag också blir en så här intressant diskussion, och vad det ger oss möjligheten till att göra liksom. Jag tror det har varit en sån grej för mig liksom. Och det är något jag också tycker att jag behöver vara försiktig med, att jag får inte bli för distraherad och för jag menar, polare brukar säga så här, shiny object syndrome, att man ser någonting nytt, bara åh, det här är äntligen någonting nytt, för nyhet funkar alltid någonstans. Att få någonting nytt liksom, det är en ny tjej, en ny klocka, en ny, nya kläder eller något sånt där, att det också kan bli liksom en ja men det här sökandet då, att det blir ett för stort behov av något sådant, och att inte jobba efter en princip där man liksom fördröjer sitt reward, sitt pris liksom. Och jag gillar väldigt mycket den här mytologiska tanken om the hero's journey liksom. Och när jag reflekterar kring mitt liv så tänker jag ofta på det, att så här, vi har det på en mikronivå men också på en makronivå, att vi går igenom den här processen liksom. Först är det en initiation, det är ett uppvakande av att så här, shit, det finns så mycket mer jag skulle kunna göra, eller så mycket mer jag skulle kunna vara, eller det här är min dröm, det här ska jag gå efter. Och sen har du en separation där du tar dig ifrån din omgivning och du går och ger dig ut i det otrygga, och där stöter du på allt möjligt, utmaningarna, drakarna, ormarna, allt det här som du behöver fighta dig igenom liksom. Det är som ett spel liksom. Olika bossar och så vidare, men du träffar också dina allierade som är på samma resa, som, eller inte samma resa men som är på sin resa, men som kanske blir, ja men din allierade som sagt, och hjälper dig med olika saker, lär dig olika saker. Det kan vara mentorer, böcker, poddar etc. Och sen är det då the return, och det är när du kommer tillbaka med visdomen av vad du har tagit dig an och vad du har lärt dig och så vidare och så vidare. Men jag tror att det händer lika mycket på en större nivå, typ när jag flyttade till Australien och var där i 4 år. Det kanske var liksom en epok, men i den epoken så fanns det väldigt små sådana också. Man kanske hade ett förhållande som dog ut och lite sådana saker som liksom hände. Man kuggade ett test eller man torskade några futsalmatcher och så vidare, så blev det att så här, okej, de här ledde till några små uppvakanden. Och jag tror att det förhållningssättet har gett mig väldigt mycket trygghet och ett annat sätt att se på utmaningar och motstånd och så vidare, att det liksom är en del utav resan bara.
Vad var den största utmaningen för dig?
Det är en otroligt svår fråga. Det mest påtagliga och typ så här liksom nutida tror jag är lite det vi har varit inne på, det här med identitet och så vidare, att så här låsa mig fast vid mig själv. Det har nog varit inte så att det har varit liksom en stor kris, men hela tiden varit någonting som har gett mig ett så här motstånd. Det är något som någonting ungefär som att ha typ en blå nagel eller någonting i förhållande sätt, att det är så här, det är ont när man går mycket och det slår i foten där fram, att det liksom har varit en sån relation. Det har inte varit som att bli knivhuggen i bröstet direkt liksom. Så det har väl varit en grej. Sen
se hur du jobbar igenom registret.
Ja, det finns ju ett register alltså. Mm. Det gör det ju. Gud alltså.
Det är öppet sinne man får de svåra frågorna.
Det är så. Bli din bästa version, steppa upp.
Precis.
Nej, men herregud alltså, största utmaningen. Pff.
Det är för många.
Ja, nej, men det är jättesvårt faktiskt. För, mm. Och sen, jag tror att mitt förhållningssätt också är att de som känner mig bra vet att jag gillar att leva mitt liv snabbt. Liksom. Så jag gillar faktiskt inte att haka upp mig på saker för länge. Och det är någonting som lite intränat, men också som jag fick mycket av idrotten. Att så här, när saker och ting går snett så är det så här, du har fortfarande tid på dig, matchen är inte över än, det händer saker hela tiden. Och det har bara blivit en sån grej att så här, jag har nog kopplat mycket av det till livet, när det kommer utmaningar och sånt, att det inte ska påverka mig för mycket typ. Jag vet inte, det är väl mitt svar. Sen har det varit vissa gånger typ, alltså så här, någonting jag kan ta är väl att jag träffade en tjej i Australien en gång och blev helt hjärtekrossad av att så här, hon inte ville vara tillsammans med mig. Det var väldigt utmanande. Det var mer intensivt utmanande, men det gav mig också så mycket energi att så här, implementera i annat typ. Och var också där någonstans en av mina liksom, så här, en sån här grej som hände som gjorde att riktningen av mitt liv blev så annorlunda. Jag började liksom ta futsal seriöst då, det var i Australien, och åkte på så här regionala nationella turneringar som jag vann med mitt lag och fick resa till USA, Malaysia och massa olika grejer liksom kom ur den lilla händelsen som jag inte tror hade skett om livet inte hade gått på det sättet som det gick liksom. Så det är väl en sån, och sen där, alltså det är ju så mycket utmaningar, alltså absolut. Mycket alltså, jag tror att jag har tänkt på frågan lite fel i att se liksom specifika situationer som skulle vara väldigt utmanande. Mm. Men någonstans så är det väl mer liksom den här inre resan eller händelsen inom mig som har varit lite mer liksom konstanta och skett över en längre tid. Till exempel ja, men hur jag förhåller mig till min identitet och sådär liksom. Det har nog varit en väldigt stor grej som har ändå gett mig väldigt mycket bekvämlighet och svårt att acceptera det. Att så här, då har jag nästan istället för att tillåta mig själv till att vara allt det jag kan vara, så har jag nästan inte velat göra det och fått och fått problem av det. Mm. Eller känt mig mindre som mig själv på grund av det. Så det har varit en pågående grej som alltså fortfarande pågår idag, absolut. Det är ingenting som är så här. Jag gillar inte att se saker som svart och vitt liksom. Det är väl den gråzonen jag försöker leva utifrån liksom.
Identiteten är ju alltid gissel.
Mm.
Alltså vem vi är. För det är den frågan, även fast man tycker sig bli fri från vissa titlar eller vad det är, så kommer frågan ändå alltid upp. Och jag tror lite för hur vi lever idag också. Vi lever ju i ett extremt stort samhälle. Alltså bara när jag var ung så hade då internet fanns ju inte på kartan. Sociala medier fanns inte på kartan. Alltså YouTube, nu alla gränser suddas ut på ett sätt. Det är nog min tanke. Det är som att nu tillhör vi världen på riktigt. Innan jag var yngre då tillhörde man den lilla bubblan som var Sverige. Man fick sina nyheter från TV eller man läste en tidning. Och gjorde man inte det, då var man i den lilla bubblan som var gården, polarna, burken, tjuv och polis. Och hela den biten. Medans idag så är det, man går in på Instagram, YouTube och får nyheter från överallt. Jag tror att det där blir problemet som också ställer till problem i vår identitet. Vi vill identifiera oss med så mycket människor idag. Folk vi ser blir pumpade med de här bilderna och videos från folk på just sociala medier igen. Då. Bam, bam, bam. Det är hela tiden där. Och det tror jag gör att vi också ställer oss de här frågorna så jävla mycket mer. Du sa just shiny object syndrome. Du får ju det hela tiden så fort du går in på Instagram. Konstant. Du ser en kropp som du gärna hellre skulle vilja ha än din. Det finns, men fan vet jag, det är prylar, det är tjejer, det är killar, det är, liksom, det är allt. Allting finns där och man upplever hela tiden att det finns alltid mycket bättre grejer att få. Någon bor på ett sätt, någon åker en bil, någon flyger privatjet. Det där vill jag också vara på den destinationen. Så det är som att det är egentligen Instagram är ju nästan det. Det är shiny object syndrome syndrome. Alltså du går in där och får syndromet konstant och det är det första du gör på morgonen. Jag tror att det gör också att vi blir hela tiden, vi måste ifrågasätta vår identitet konstant. Speciellt när vi är inne. Och vad händer sen när det blir någon form av strömavbrott så Instagram ligger nere och bara, jag började baka bullar och jag såg en film med mina vänner och helt plötsligt blev folk avslappnade. Det är sjukt egentligen att det mediet som vi tror att vi har mest behov av ställer också till mest problem för oss.
Mm.
Vi snackade lite om det innan vi drog igång inspelningen, att det är egentligen den medierna man bara vill ifrån. Men man måste arbeta med dem hela tiden, så tvingad in i dem. Och jag tror att det ställer till, jag tror att de största identitetskriserna egentligen vi går igenom, jag tror att många av dem är egentligen Instagram-baserade. Eller sociala medier baserade ska jag nog säga.
Mm.
Man går in, man hör någon som har en åsikt, tycker och tänker på ett sätt. Man börjar identifiera sig med det och börjar ifrågasätta sig själv. Och liksom, sen är hela loopen är igång. Liksom.
Wow. Där, om vi utgår ifrån det så är det ju så här, shit vad man skapar det här för sig själv då på något sätt. För att det är ju fortfarande bara ett verktyg som är där. Och man själv väljer om man ska använda det eller inte på något sätt. Men sen förstår man ju, jag tror det var den här The Social Dilemma. Jag vet om du har sett den dokumentären. Jo. Där går de ju igenom mycket sånt där och hur liksom det funkar för att vi ska få det här. Men hela den grejen är ju också något som, där är det så här, så påtaglig grej för mig att jag behöver skapa struktur kring hur jag hanterar det, hur jag använder det för att jag ska känna att jag mår bra. Liksom. Men det där är alltså den poängen du tar upp där om att eftersom vi hela tiden ser de här grejerna på sociala medier och så vidare, att vi måste ändra vår identitet baserat på det, eller att vi börjar ifrågasätta, ja men så här kanske ska vara istället, så här. En sån där grej är ju alltså så här otroligt, som jag tar med mig, alltså jag känner verkligen att det där var så här, det var riktigt bra sagt och något som bara så här, ja alltså lätt för att förvirra en och ta en ifrån sin egna resa och det dit man själv var på väg eller kände i tillfället och stunden. Så det är definitivt ett medie som skapar lite kaos.
Ja, ironin i det hela är att jag kommer klippa ut det här biten och lägga upp det på sociala medierna.
Oh yes.
För det är så kul, för det är alltid den typ, för det
slår,
det är ju som Simon Sinek, han la ju upp den här när han pratar om sociala medier och dopaminkickarna vi får och allting. Och det är egentligen en, alltså det är en kritik mot sociala medier, men klippet blir viralt på sociala medierna.
Oh.
Och alla tycker att det är fantastiskt och sen hittar folk nästa anledning till att bara fortsätta scrolla. Så det är ju det, man får de här visdomsbomberna ibland bara rakt i ansiktet, men sen är man ändå tillbaka dagen efter och letar efter nästa visdomsbomb, sitter där och scrollar och scrollar.
Ja, det är ju beroende på at its finest.
Ja.
Kanske.
Nej, men det är verkligen det. Men om vi, så här, för vi är snart klara nämligen.
Okej, ja.
Det betyder inte att vi slutar nu. Men liksom, vad jobbar du på nu? Du och jag har ju pratat lite om böcker. Jag vet att både du och jag läser. Det kan vi börja med förresten. Finns det någon bok som för dig har stuckit ut som du skulle vilja rekommendera de som lyssnar?
Jag har otroligt många, många bra böcker som jag har fått hjälp av under resans gång. Men olika kategorier också, men om det bara kommer så här generellt, en författare, några författare som jag gillar väldigt mycket är Paulo Coelho, Don Miguel Ruiz, Alan Watts tycker jag är bra grejer, och sen även vad tänkte jag på nu, Joseph Campbell tycker jag är bra. Och det är Paul Check som har rekommenderat honom. Och där har jag fått väldigt mycket lästips och så ifrån också. Sen väldigt nyligen har jag djupdykt en hel del i Bruce Lee också. Och tycker han är hur cool som helst. Alltså. Såg att du hade en bok där. Ser att han har en liten staty där. Så det är coola grejer. Nej, men hans dotter skrev ett typ som ett biografi om honom. Typ baserat på hans journalföringar och notes och sådär. Den tyckte jag var riktigt bra också. Sen just nu har jag också, jag har varit i en liten period av Jordan Peterson.
Den kontroversiella Jordan Peterson.
Den kontroversiella Jordan Peterson faktiskt. Sen typ i mitten på sommaren till början på hösten. Och sen dess har det varit ganska lågt faktiskt med, med poddar och läsande och så vidare. Och bara tittat in något mer liksom.
Man behöver hitta sina pauser också. Det är lite det vi pratade om i att alltså, om man läser och läser hela tiden, jag tror att man måste någonstans stanna upp också och börja praktisera. Jag tyckte min teaterlärare sa en väldigt bra grej. Han sa det att ni kommer aldrig lära er att bli bra skådespelare genom att bara läsa böcker. Han bara, det är som att lära sig att segla igenom och läsa en segelbok på toaletten. Du måste ut på havet. Du kan läsa en bok, men sen måste du ut på havet. Och jag håller med på något sätt. Det stämmer. Man kan sitta och läsa. Jag tror att det är inget fel att läsa. Jag läser jättemycket, men det går verkligen i perioder för mig. I alla fall när det handlar om självutvecklande så kan jag läsa. Så här. Jag kan få för mig att nu kommer jag playa 15 böcker, så kanske jag playar 5. Men sen behöver jag pausa. Jag behöver stanna upp. Jag behöver se vad jag kan applicera, ta in, för det är också lätt att läsa en bok och hoppa på nästa och glömma det man precis har läst, för då hittar man en ny tanke. Jag tror det är bra att varva böcker. Men jag är som Dave, Dom Galloway brukar alltid rekommendera, det är en sån enkel bok, 4 grundstenar till ett bättre liv. Det är så här, har du aldrig läst någonting, läs den. Den är skitlätt att läsa. Det sätter några enkla ramar för hur man kan tänka och bara bli fri lite skit, rent ut sagt. Den tycker jag om. Alan Watsford drar jag nog att lyssna på kontra att läsa.
Just det.
Jag har försökt läsa 2 av hans böcker, men jag märker att jag kommer av mig ganska så snabbt. Jag behöver nog att han citerar de här grejerna istället för mig. Det kan bli nästan lite för... Jag vet inte om det är för att jag läser dem på engelska. Jag har egentligen inget problem att läsa böcker på engelska. Men hur man än vrider på det, vissa böcker även på engelska blir ett problem, även om man tycker att man kan engelska bra. Så jag upplevt att vissa går in lättare och andra är lite knepigare, kanske lite för akademiskt skrivet och sånt där. Men det finns väldigt, väldigt mycket bra där ute.
Ja, verkligen. Alltså, ja, Don Miguel Ruiz skulle jag säga. Där, även The Mastery of Love och The Voice of Knowledge. Har han 2 böcker som heter som jag tyckte om riktigt mycket.
Den ena är junior.
Den ena är väl junior. Det är väl det.
Mastery of Love är junior.
Ja, ah, den är junior. Okej, ja.
Det är sonen.
Yes. Och sen The Mastery of Self tror jag. Den ena heter som är...
Jag också är junior. Jag läste båda dem och den ena läste jag klart bara för någon vecka sedan.
Yeah.
Men de är riktigt bra. Jag håller med, de är bra.
Nej, men de är grymma. Och sen, men det där har varit en grej. Jag bara tror att det har blivit liksom min skuggsida av det här med personlig utveckling. Att hela tiden läsa, att hela tiden lyssna, att hela tiden försöka hitta någon form av grej. Liksom. Att alla grejer kan jag applicera på något sätt och tycker är väldigt bra. Som en kontext, men sen är det liksom så här det är ett ord som jag har på engelska men inte på svenska, embodiment. Att liksom kunna vara det du lär dig också på något sätt. Kan bli svårt om man hela tiden tar in saker.
Personifiera,
ja, men så kanske.
Jag tror det.
Ja. Så det har blivit någon skuggsida där. Jag har väldigt mycket vänner som, vad ska man säga, är kanske på en liknande väg i alla fall, där liksom vi läser väldigt mycket, vi är väldigt intresserade av personlig utveckling och sådär, att det lätt blir att de grejerna speglar sig inte så bra i verkligheten som du lever i just nu, vilket jag tycker Jordan Peterson är jättebra på att så här, poängtera.
Man kontroversiell.
Han kontroversiell, exakt. Det var någonting som det var en riktigt rolig grej. Vad heter det? PK kallades, politiskt korrekt, att man skulle vara det hela tiden och hatade människor som var PK. Men ja, han är väl kontroversiell. Jag har faktiskt alltså, inte jättebra koll där heller. Det är det, jag ibland så hakar jag upp mig på någonting, men jag är nog ganska, som jag tror många är, alltså, isolerad i mitt eget perspektiv. Så
så här, jag har lyssnat en del på honom, ska jag säga. Men han känns, han har nog råkat ut för att det många tycker om honom är inte baserat på vad de har hört honom säga, utan på vad någon annan har sagt att han har sagt. Att folk har byggt sin åsikt på en annan människas åsikt. Han tar själv upp det här, så det här är ingenting som jag själv säger. Men jag tyckte verkligen att han hade en poäng där, att det är många baserar sina åsikter på någon annans åsikt. Folk har egentligen inte hört honom säga de här grejerna, men de har hört att någon har sagt att de ska ha sagt det här. Och väldigt mycket saker är verkligen ruskigt utryckta ur deras kontext. Sen har inte jag full koll på att jag vet allt han har sagt. Det gör jag inte, men går man till grunden av vissa grejer, så är han intressant. Jag tycker själv, jag lyssnar själv på samtal som var intressanta, men nu var det väldigt länge sedan jag lyssnade på honom. Men folk vill alltid dra ett parallellt. Han är kontroversiell, han tycker så här.
Jag tror det är så svårt när man har den spotlighten på sig också i dagens liksom, samhälle. Jag tror många blir också victim av hur folk percivar dem. Liksom. Mm. Hur folk ser på dem liksom, från där de är. Och varför de tycker vissa saker och ting är kontroversiella. Liksom. Att man hela tiden, och där går det ju inte att plisa alla.
Nej.
Men han är ju en sån som jag tror Paul Check också pratar mycket om. Att, att så här... Ja, men man kan inte göra alla nöjda liksom. Man måste göra sig själv nöjd liksom. Vara, vara sann sig själv och komma ut med det man har ansett vara, vara rätt eller fel. Sen när man har hjälpt tillräckligt många så känner man väl att man har kredibiliteten till att någonstans bli stor. Han hade inte blivit så stor som han är, tror jag, till exempel om han inte hade dels hjälpt väldigt många, men också om inte många hade hatat honom.
Ja, nej, liksom. Nej, så är det ju.
Så är det ju. Och det tycker jag också är en så här bra grej som man pratar mycket om, det här med att så här, embrace your dark side någonstans. Mm. Jag vet att en bok jag läste, Relentless, från Tim Grover, som var typ Michael Jordan, Kobe Bryant, Dwayne Wade, så här, personliga tränare. Han pratar mycket om det också, så här. Att de här allra bästa inom sin grej, de hade full acceptans av sitt mörker liksom, och vågade äga det totalt. Och det kan jag också finna så här, mycket inspiration i liksom.
Mm.
Och kände igen mig från min idrottsbakgrund också, att när vissa stunder där så var det bara så här, det här är en kontext där jag kan få ut mina aggressioner på ett helt annat sätt, på ett helt annat sätt, för att nå ett visst resultat som i vardagen inte accepterat. Här kan jag råka armbåga någon eller trampa någon på tårna och peta in bollen framför, alltså så här. Och alla som är med där är också någonstans, har nog en förståelse av den dynamiken och att sådana saker uppstår liksom. Så ja, det var väl lite om the dark side.
Ja, men intressant, intressant. Du, vi måste avrunda här lite abrupt nu helt plötsligt. Ni som vet, jag spelar in de här grejerna till YouTube, och det är en viss begränsad tid för mig att spela in. Man kan spela in hur mycket som helst, men exporten tar så jävla lång tid. Det är det som blir kruxet. Om folk inte redan följer dig på din resa, hur hittar de dig då?
De hittar mig på @coachalbu på Instagram. Där håller jag till för det mesta. Trots mina uppehållsdiskussioner om sociala medier här, så använder jag det fortfarande flitigt. Så det är väl där egentligen, där är jag mest aktiv, där kan ni följa mig @coachalbu.
Mm. Det här är grymt. Du, tack för ett bra samtal. Vi landade på typ ingenstans av det jag hade tänkt, och jag hade inte tänkt någonting heller, men vi kom djupt direkt, och det var det jag tyckte var intressant. Från träningen så gled det ganska snabbt dit, och det är det jag tror också. Hade det varit en standard träningspodd här, då hade de fortsatt ställa frågan om träningen bara. Då hade de inte tillåtit det gå hit. Men det är det här som är öppet sinne. Precis, det är det här som är öppet sinne. Vi går alltid djupt, försöker i alla fall. Det är tanken. Supertack för ett bra samtal. In och följ på hans resa. Och kom ihåg varför ni tränar. Det finns mycket mer än det yttre. Måste titta inåt också. Du kan ha världens största biceps eller världens bästa rumpa. Men hur mår du här inne? Glöm inte det. Hej då.
Ciao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.